Välkommen till Radio SRF vecka 17. Jag som pratar heter Joakim Kohlman. Och ni kanske hör att ljudet inte är riktigt precis som det brukar vara. Och det beror på att jag inte sitter i vår vanliga studio. Utan jag sitter faktiskt på ett hotellrum på Frankfurts flygplats i Tyskland. Anledningen till det, ja, det kommer ni höra mer om i ett kommande Radio SRF under våren. Det handlar om den stora hjälpmedelsmässan Sight City som den här veckan pågår och där jag är närvarande. Jag missade alltså ledarhundens dag som firades i veckan, för då var jag på resande fot. Ironiskt nog faktiskt, utan min ledarhund. I veckans program så ska vi prata om en massa nya saker. Det är liksom det lite temat i den här podden. Vi har till exempel en ny medarbetare. Vi ska prata om en ny bok. Och vi ska börja och prata om en ny podcast.
Hur många är runt bordet? Över 8 eller?
8 just nu.
Jaha, då får man vänta. Får man helt enkelt. Jag kanske kan känna mig.
Men gud.
Det är tisdag förmiddag och i mörkret på Svartklubben i Stockholm sitter jag tillsammans med ett antal andra journalister för att träffa Anna Bergholtz, frilansjournalist, och Ulf Nordqvist som är krögare på Svartklubben. De har tillsammans startat podcasten I mörkret med, där man tar med sig gästerna in i Svartklubbens välkomnande mörker.
Det här är en podd som, vad vi vet, är Sveriges och troligen världens första podcast i totalt mörker som spelas in här på Svartklubben. Så att vi intervjuar och tar emot gäster i mörkret och lägger det ytliga åt sidan och möts med andra sinnen och synen helt enkelt.
Hur kom idén till det?
Ja, jag ville själv göra någon form av intervjupodd efter att ha lyssnat på poddar som Värvet och Framgångspodden, och tänkte att det vore också spännande att bjuda in gäster till min vardag. Och då kände jag ju Ulf sen tidigare och kände till Svartklubben, och då gick jag med idén till dig, Ulf, och du var ganska snabbt fick jag ett ja. Jättekul.
Förutom att liksom träffa intressanta personer, så finns det liksom någon synskadekoppling till podden, liksom något sånt syfte med den?
Alltså, folk kommer ju in här och får ju testa på för en stund att vara i vår vardag. Så att de får ju uppleva hur det är för en stund att vara utan syn. Och jag tror också att det får en känsla av att det också påverkar mötet. Det känns som att folk blir öppnare och man får något med sig när man går härifrån också. De får ju en upplevelse. Sen såklart så kommer vi ju beröra frågor kring mångfald och inkludering. Vi kommer ju också in lite på Ulfs och mina livshistorier och kommer också upp frågor som berör synnedsättning på något vis när vi sitter där inne. Så.
Jag skulle säga att det finns ju inget av de avsnitt som gjorde så här långt där det inte naturligt kommer upp att vi pratar en del om, ja, men som du sa, om våra liv och om hur det är att leva med en synnedsättning. Så definitivt dyker upp en massa saker som berör synskada eller ja, vad man så kallar det för. Alltså vi är i våra frågor och rotar omkring hela tiden, oavsett om det är någon som är från Skansen eller någon som, ja, var de än kan komma från för kulturer så att säga. Så vi tar ju ändå in dem i en synskadad värld.
Och vi berör ju mycket kring normer när vi möter våra gäster. Så att då har vi våra erfarenheter med oss, jag och Ulf. Så att självklart så kommer det upp.
Mm. Hur reagerar människor när de kommer in i mörkret för första gången sen ni ska spela in med dem?
Ulf, du brukar...
Ja, alltså de här som vi spelar in, de är ju ganska... De vet vad de ska göra, men fortfarande så är det är ju... Väldigt ofta så är folk... Alltså de håller ju mig på något sätt när vi går in alltid, och jag kan ju känna att väldigt många är ju lite darriga på handen när vi går in. Och så är det. Men det fina är ju att det går ju över, och de flesta upptäcker ju så småningom att wow, men bara slappnar av så blir det här blir rätt häftigt att sitta och bara, ja, men umgås utan syn.
Det finns ju till och med de gäster som säger att det här var ju en ganska skön upplevelse. Så att Men det är klart, man får ju testa för en liten stund hur det är. Mm. Så att, och det har ju varit gäster som jag märker när de kommer in. De sitter ganska stelt vid bordet, vågar knappt röra sig, knappt leta efter sitt glas och så. Och sen efter en stund så är de väldigt naturliga och avslappnade i kroppsspråket.
Mm, ja, nej, men det var ju också som idag så var det ju en person där inne som sa att oj, det smakar mycket mer mörkret. Det var ju, alltså det är också en vanligt förekommande tanke, och jag ser det som att jag bara blir glad av sånt också, för det gör att de som har lyckats slappna av får ju plötsligen smaka på maten utan att se den, och det är en spännande resa för någon som ser att göra det och försöka utforska med smaklökarna vad de äter snarare än vad de ser att de äter.
Och Ulf spelar ju live musik i podden också. Jag vet att det var någon som sa med att man lyssnar mycket, mycket mera på texterna nu när man sitter här utan synintryck. Och det tänker jag också att man nog gör i samtalet. Det blir väldigt fokuserat på, om jag sitter och pratar med en gäst, då är det liksom vi två som gäller just då.
Ljuset det är släckt, äventyret väckt. Låt andra sinnen sända impulser när synen inte stör. Tror att vår värld har en plats för alla människor, och det spelar roll att just du och jag är här. Om jag inte ser kan jag hjälpa dig i mörker, och om du är rädd kanske sång.
Till exempel öppna upp sig och så när de inte ser den de blir intervjuade av?
Alltså, jag tror att en del har det. Sen ska man ju inte sticka under stol med att det är min vardag som de kliver in i. För dem är det ju nytt att den ser någonting. Så jag kommer ihåg Dagny Karlsson som är i första avsnittet idag. Hon hör ju väldigt dåligt, och det blev ju så här oj i början. Hon hör inte så bra, hon är i en miljö där hon inte ser så bra heller. Men det löste vi ju bra med att hon fick hörlurar på sig. Så vi höjde ljudet så att hon ändå hörde ganska bra. Men det är klart, det blir ju en ny miljö också för den personen som kommer in i mörkret.
Kan ni berätta något om vad det är för gäster som man kommer att få möta i mörkret med?
Ja, först ut är ju Dagny Karlsson, världens äldsta bloggare som många känner till. Vi har också Jonas Karlsson, känd skådespelare. Jonas Wahlström från Skansen. Iman Aldebe som är designer och ganska omtalad för att hon har designat turbaner bland annat. Sen har vi Louise Hofsten. Graham Tainton. Ja, det är några. Sen kommer det fler framöver som vi kommer att spela in såklart.
Du berättade här tidigare att Jonas Karlsson inte tidigare har ställt upp för en intervju i en podd.
Mm.
Vad tror du det var som gjorde att han ställde upp?
Alltså, jag tror att han tycker att det är en upplevelse. Jag träffade själv honom i ett liknande sammanhang när man fick äta i mörkret. Så när jag frågade honom om han ville vara med här så sa han ja ganska fort. Jag tror att många tycker att det är en spännande upplevelse, och han var en av dem som upplevde att han uppskattade mörkret. Så.
Om man nu måste välja en podd bara att lyssna på, varför ska man då välja just den här?
Ja, jag skulle säga att det är en podd som ger både lyssnaren och gästen en ny upplevelse. Och det är inte bara en så här klassisk intervjupodd, utan jag skulle säga intervju/dokumentärt. Man får helt enkelt en upplevelse med sig och en spännande livshistoria.
Ja, då skulle jag säga att här handlar det rätt mycket om att vi får våra gäster att gå in i vår värld. Att de får gå ur sin comfort zone och komma in i ett liv av att vara blind för 45 minuter. Och då får du följa med på den podden, och det tror jag det är en spännande resa att få följa med och höra vad den här människan kommer att säga och samtidigt berätta ur sitt liv i den här nya situationen.
Podcasten I mörkret med kommer nu att sändas under hela året och komma ut med ett program varannan vecka. Programledare är alltså frilansjournalisten Anna Bergholtz och hon har Ulf Nordqvist som sidekick. I det första programmet så medverkar alltså Dagny Karlsson, Sveriges äldsta bloggare. Podcasten hittar du på hemsidan imörkretmed.se eller där poddar finns. Det finns flera avgörande brytpunkter i historien för personer med funktionsnedsättning. Och det går då att läsa om i Margareta Perssons nya bok Gamla synsätt spökar än, funktionshinder genom tiderna. Margareta Persson var på 90-talet ordförande i Funktionsrätt Sverige, eller Handikappförbunden som organisationen hette då. Den första brytpunkten i funktionshinderhistorien kom enligt Margareta år 1809 när Manillaskolan för döva och blinda elever startade.
Och där de egentligen fick bättre skola och bättre materiell standard än många andra fattiga barn. Där man hade en förhoppning och en tro på utveckling. Och man också under 1800-talet trodde att utvecklingsstörda skulle kunna utbildas och utvecklas.
Och det tar du också upp i boken att man kan se det som att just perioden 1800-talet ibland till och med var bättre än sen senare under 1900-talet. Ja. Det blir lite oväntad.
Det är lite oväntat, för det är naturligtvis inte så att man materiellt i samhället hade det bättre och så. Men det var synsätten på vad man trodde om människor med olika funktionsnedsättningar, och det är det jag har fokuserat på. Sen blev det ju svart mot slutet av 1800-talet, när teckenspråket förbjöds i 100 år. Man tappade tron på att utvecklingsstörda skulle kunna utvecklas och de stängdes in på anstalter istället. Så att 1809 positivt, runt 1900 började en nattsvart period. Och sen kan man väl säga att kulmen på en positiv period, det var 1993 när LSS beslutades. Och sen har det sakta gått ut för igen. Men det är väl de tre tidpunkter jag skulle vilja ta upp.
Om man ser till de här historiska beskrivningarna som finns i din bok, hur skulle man kunna säga att de knyter an till dagens politik?
Ja, jag tror att det finns så väldigt mycket i historien som ligger och spökar under olika beslut, fast folk inte är riktigt medvetna om att det är en gammal bedrövlig historia som de nästan öppnar locket för, som sipprar upp när man till exempel gör inskränkningar i LSS eller assistans, när man har svårt att ge bättre ledsagarservice till synskadade, när man till exempel ställde, när flyktingarna kom, så ställde man behovet som flyktingarna hade mot LSS-användarnas behov från finansministern. Och det tycker jag var ett oerhört bedrövligt exempel på att hon då inte istället sa, men varför inte använda mer pengar från RUT och ROT och ränteavdragare om vi behöver pengar till flyktingmottagning. Istället ställde hon det mot de som behöver samhällets service allra mest. Det tycker jag var ett utslag av den här gamla synen på funktionsnedsättning. Att man ska nöja sig med mindre än andra medborgare.
I boken då så tar du upp flera gånger att synen på funktionsnedsättning, det förändras ju ständigt. Och om man skulle se hur den ser ut idag hos folk i gemen, vad tror du? Hur är synen idag på personer med funktionsnedsättning?
Ja, det är klart att det är mycket bättre än tidigare. När jag var barn så kunde folk stirra på min mamma på gatan därför att hon satt i rullstol. Så är det ju inte idag. Det är klart att det är bättre. Men, och det säger jag verkligen men, å andra sidan vet jag inte om det är bättre i grunden. Eftersom fosterdiagnostiken nu utvecklas väldigt snabbt. Väldigt många gör abort om det är något fel som man uppfattar det på sitt väntade barn. Därför att man tror att det barnet då inte kan få ett bra liv eller att ja, man inte själv klarar av det. Men alltså synen på funktionsnedsättning kanske i grunden är densamma, för att annars skulle inte fosterdiagnostiken och aborterna se ut som de gör. Så därför vet inte jag vad jag ska svara på den där frågan.
Den 24 april när det var boksläpp på boken i SRF-salen i Enskede, så var det en av personerna som sa om boken att det här var ju ingen rolig läsning precis.
Och det finns då kanske de som tycker att usch, varför ska jag behöva läsa om sånt här? Så eländigt är det väl inte idag i alla fall, kan man tänka. Och då vill jag inte läsa om det här, de här hemska institutionerna till exempel. Men jag tror att man är nästan tvungen att ta till sig hur det var, därför att det finns kvar under ytan. Att om vi i funktionshinderrörelsen inte är medvetna om att små till synes oskyldiga förslag kan öppna dammluckorna för sånt som är gammalt elände, då kan vi bli blåsta, kan man säga. Eller att, så samhället måste bli medvetna om den här mörka historien.
Hur viktiga är då orden? Ord som handikapp, norm, följande funktionalitet, halta och lytta och blinda, sinnesslö. Till exempel. Hur viktiga är de här orden? Hur man benämner människor med någon sorts funktionsnedsättning?
Ja, jag skulle vilja säga att det är både viktigt och inte viktigt. Nu har det blivit en inflation i nyskapande ord som gör att väldigt många jag har diskuterat med under de sista 10 åren som inte är aktiva inom funktionshinderområdet, de har blivit så nervösa så de har inte vågat prata. De tittar på mig och säger, jo alltså det här funktionshinder, och så mumlar de och muttrar därför att de är så rädda för att säga fel ord. Och då hämmar ju det debatten. Så man ska inte pika människor som säger fel ord. Det viktiga är ju faktiskt vad de menar.
Jag tänkte be dig, Margareta Persson, att läsa några rader i din bok.
När klockan börjar närma sig 3 tittar hon längtansfullt ut genom fönstret för att se när jag kommer hem från skolan. Hon är törstig men vågar inte dricka av vattenglaset som står framför henne. Tänk om hon blir ännu mer kissnödig. Jag skyndar mig hem, följer aldrig med några kompisar efter skolan, eftersom jag vet att mamma behöver hjälp med att gå på toaletten.
Hur levande är den här bilden? När jag läser den så kan jag se den framför mig.
Alltså, det här lever i mig väldigt tydligt. Alltså, egentligen lever det i mig varje dag. Och ibland så tänker jag på människor som har haft en obehaglig eller svår barndom. För det hade ju inte jag. Jag hade en väldigt kärleksfull barndom. Då tänker jag att om människor som har varit utsatta för hemskheter under barndomen, om deras minnen lever lika starkt som mina positiva minnen, så måste det vara svårt att klara sig. Att kunna klara sig utan att ha den här kärleksfulla bakgrunden. Så att, nej, det lever väldigt tydligt i mig hela tiden.
Din mamma, när du bara var liten, så fick hon polio, så hon fick ett rörelsehinder. Och på den tiden fanns ju inte det stödet som din mamma hade haft idag.
Nej, det går ju inte att jämföra. Ibland så tänker jag sådär, nästan får svindelkänslor när jag tänker på att tänk om det hade funnits personliga assistenter, färdtjänst, allt det här som finns idag. Vilket annorlunda liv hon skulle kunna haft. Men det fanns ju inte i tankevärlden, utan hon fick sitta ensam 5-6 timmar om dagen och inte kunna röra sig och inte våga dricka och inte kunna gå på toaletten. Men det var bara så.
Margareta Perssons bok Gamla synsätt spökar än, funktionshinder genom tiderna. Den finns att låna som punktskriftsbok, och talboken, ja, den planeras vara klar den 20 maj. Reporter var Åsa Nilsson. Under många år har Lennart Karlsson arbetat som ombudsman på Synskadades Riksförbund Stockholm och Gotlands län. Men nu är det dags för något nytt. När jag träffar honom på hans kontor på Gotlandsgatan i Stockholm så är skrivbordet nästan tomt. Och det är dags för honom att gå vidare.
Ja, jag ska börja arbeta på Riksförbundet istället då, i Enskede. Så det blir ju en liten flytt. Och du ser, jag har håller på här och stuvar undan lite och förbereder det där, överflyttningen.
Ja, det var ett väldigt tomt skrivbord och så kanske det inte alltid har sett ut.
Nej, det brukar vara ganska rörigt. Det är lite rörigt nu också, men man har ju många saker på gång samtidigt och det brukar synas på skrivbordet. Även om det har blivit bättre nu med när man jobbar så mycket vid datorn, då blir det rörigt i datorn istället.
Ja, du har jobbat som ombudsman här på Stockholm och Gotland. Vad har du jobbat med främst för olika saker?
Jag har jobbat med väldigt många olika frågor. Nu de senaste åren har det varit mycket sjukvård, rehabilitering, e-tjänster inom vården. Men tidigare har jag också jobbat mycket med resande trafikfrågor, tillgänglighet, alltså fysisk tillgänglighet och färdtjänst. Så att jag har ju jobbat med många av de frågorna som vi runt om i Sverige får lägga rätt mycket energi på för att åstadkomma förbättringar.
Vad kommer du att jobba med på Riksförbundet?
Ja, det återstår väl egentligen att se lite grann. Det är ju, jag är precis i starttagen. Så här, nu inledningsvis så håller jag på mycket med valfrågor. Alltså de frågorna som vi inom SRF ska driva på nationell nivå inför valet. Och det handlar ju om att ta en del kontakter med politiker och boka upp möten för att träffa dem. Och så småningom så kommer ju Almedalsveckan som ju blir extra intensiv ett sånt här år. Alltså den här politikerveckan på Gotland. Och då ska jag jobba lite inför den. Och så att det är själva starten. Sen så kommer jag och komma in i det intressepolitiska gänget på Riksförbundet och jobba med de frågorna som prioriteras i intressepolitiken. Men exakt vet jag inte nu på förhand.
Och vad var det som fick dig att vilja byta jobb?
Det var ju, jag har jobbat på distriktet här Stockholm-Gotland i 10-11 år nästan. Och jag kände att det kunde vara intressant att få lite nya utmaningar och ett annat, lite andra perspektiv och få se saker från den nationella nivån istället. Och sen, men annars så är det ju, jobbet tror jag kommer att påminna ganska mycket om det påverkansjobb som jag har haft här i Stockholmsregionen.
Vad tror du är den största skillnaden mellan att jobba regionalt och att jobba på riksplanet?
Ja, det är ju lite svårt för mig att veta, men på riksplanet, ja, det blir ju med naturlighet att man jobbar lite mer övergripande. Och att man påverkar då statliga instanser, kanske lagstiftning och sånt. Det gör vi ju inte på distriktsnivån direkt, utan där jobbar vi ju mer med det som landstingen har som ansvarsområde. Så att det blir lite nya typer av frågor och lite andra typer av kontakter som vi ska ta. Men annars tror jag att påverkansarbetet i sig är nog ganska likt.
Finns det någonting som du tror att du kommer att sakna speciellt från arbetet på distriktet?
Ja, massor med saker. Naturligtvis arbetskamrater. Det är det första jag tänker på. För det har ju varit väldigt bra gemenskap och så. Så att, det kommer jag ju sakna. Och sen så har det varit många gånger ganska mycket konkret hands-on. Att man jobbar konkret med vissa typer av förbättringar. Som till exempel inom kollektivtrafiken jobbade jag under många år för vissa typer av förbättringar. Som man ser sedan i praktiken förverkligas. Så varje morgon när jag går till bussen och trycker på knappen för att få bussinformation från informationstavlan vid busshållplatsen då, så tänker jag, ja, men det här var ju ganska bra att detta funkar. Så, och det är liksom just de här konkreta kopplingen till där man kan konkret förändra saker och så direkt ut och träffa folk och medlemmar. Det kanske är lite längre steg om man jobbar på Riksförbundet. Det kommer jag nog sakna en del.
Vad gör du när du inte jobbar?
Oh, det är lite allt möjligt. Jag har ju ett levande intresse för språk till exempel. Så jag tycker om att röra på mig. Alltså resa en del. Och sedan, i den mån ekonomin tillåter naturligtvis. Och sedan så sysslar jag med musik. Har hållit på att spela musik på hobbynivå. Det är ett viktigt intresse för mig. Och sedan så har jag ju en bakgrund med att skriva. Jag håller på att skriva hela mitt liv i princip. Alltså jag har utbildat mig en gång i tiden till journalist. Så att det där finns fortfarande kvar. Att kombinera musik och att skriva tycker jag är roligt. Alltså skriva till exempel sångtexter. Och tidigare, lite längre tillbaka, så höll jag på och skrev revyer och sånt. Det är en kreativ del som jag tycker är väldigt spännande och viktig. Men som jag inte haft så mycket tid med de senaste åren. Ja, sedan så har jag, även om jag inte har ledarhund just nu, så är jag ju ledarhundsförare. Och den friheten som det ger är ju också viktig för mig. Alltså att kunna ut och röra sig ut i naturen och så att säga vara igång fysiskt på det sättet. Det är ju också jätteviktigt.
En av dina sånger som du har skrivit som är ganska känd just i synskadekretsarna, det handlar ju just om den långa väntetiden på att få en ny ledarhund. Och nu är du själv där. Hur känns det?
Ja, det är lite ironiskt nästan att jag skrev den här sången då egentligen första versionen för ett par tre år sedan. Och då var ju började ju kön växa. Och nu har jag själv blivit tvungen att pensionera min ledarhund som lever glada pensionärsdagar, hoppas jag, uppe i Dalarna. Så går jag här och väntar på besked om ny hund. Och det känns ju, det är en omställning. Det är en ganska stor omställning och som gör att man får verkligen öva på gamla sätt, om man säger, att orientera sig på, använda käpp och det är en helt annat sätt att ta sig fram i både i stan och ute i naturen hemma omkring. Så att det är en stor omställning och det är väl en slags ödets ironi då att man har skrivit den sången också.
Men du tvekade aldrig på att du ska ha en ny ledarhund?
Nej, absolut inte. Det har varit fantastisk förändring för mig. Och alltså just när det gäller rörelsefriheten. Och sen så är det ju något som också är väldigt bra med att ha ledarhund. Det är ju att personer som ser mig och andra som i aktion då med hunden, de så att säga sätter fokus på helt andra saker. Då plötsligt tilltalar de mig som en person som man diskuterar inte att vad det där ser svårt ut när man kommer med den vita käppen, utan det ser ju liksom ser enkelt ut. De blir intresserade och tycker att de tilltalar en som en en kompetent person som är ute och rör sig och vill veta hur det går till och så. Så att det blir andra typer av samtal också, tycker jag.
Varför tror du att det är så?
Ja, det är väl att de ser som sett på något vis bortom synskadan och blir intresserade av själva samarbetet och förflyttningen och inser att ja, det är någonting annat här som händer och som är viktigt. Liksom, och då hamnar man själv som person kanske lite mer i fokus, och ja, hunden förstås också. Det är väl lättare att närma sig när det finns liksom en hund där och att prata om, så att säga. Så att jag upplevt det som en väldigt stor skillnad i människors möjlighet, eller att de mer vågar då ta kontakt och ja, att man får ett naturligt samtal.
Och det är så Lennart Karlsson, som alltså kommer att börja arbeta som intressepolitisk handläggare här på Riksförbundet. Det var allt vi hade bjuda på ifrån Radio SRF den här veckan. Och som ni vet så är det ju mycket klämdagar och korta veckor ett tag framöver. Och det gör också att utgivningen av Radio SRF blir något mer sporadisk. Nästa program, ja, det räknar vi med att det ska komma vecka 19. Jag som har gjort det här programmet, jag säger tack och hej. Jag heter Joakim Kohlman. På återhörande.